Johan Åkerman är professor i tillämpad spintronik vid Göteborgs universitet och forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han är relativt nystartad forskningsföretagare och häromåret utsedd av Stiftelsen för strategisk forskning till en av landets framtida forskningsledare. Och han är den av ODE-talarna som inte tyckte att ODE-seminariet riktigt gav det som man hade hoppats på.
Det var ingen på det här mötet som upplevde något problem med någon annan närvarande. Vi var en väldigt homogen grupp med alla med lika eller förhållandevis lika intresse för de här frågorna. Det har varit intressant att ha med en annan part, till exempel media, för att få diskussionen att gå framåt. Men detta diskuterade vi från forskare till forskare. Och vi hade nog kommit vidare om vi hade haft fler deltagare från andra områden där.
Nej, några konkreta steg framåt i frågan om hur man ska få forskarvärlden att uppfylla sitt samverkansuppdrag. Att kommunicera och samverka med omvärlden. Och vem som bär ansvaret för att inte tillräckligt många gör det idag. Några sådana steg tyckte inte spintronikprofessor Johan Åkerman togs under ODE-seminariet. Däremot hade han själv flera svar på det som ju var seminariets huvudfråga. Varför man som enskild forskare bör ta av sin tid för att ägna sig åt omvärldskommunikation.
Ja, det finns ju olika anledningar, kanske tre stycken. Där det börjar med de lite tråkigare då, formella anledningar. Man måste ha kunnat visa om man vill ha en lektortjänst eller professortjänst att man är bra på det här, på samverkan. Det står i högskoleförordningen till exempel. Det andra skälet är väl ett sorts moraliskt skäl. Man har fått mycket medel antagligen från skattebetalarna då, och då har man en uppdragsgivare som ska få någonting tillbaks för de här. Så kan jag resonera själv när jag tackar ja, att det är lite min skyldighet att ägna mig åt detta också. Men den viktigaste anledningen är ju att det faktiskt förbättrar kvaliteten på min forskning och att det ger nya impulser. Och då tänker jag i ett brett perspektiv. Om man med omvärldsdialog också lägger in nyttoaspekten, det vill säga att det startas företag eller att man pratar med företag som ska göra tillämpningar på ens forskning, ja, då får man helt nya impulser på vad ens forskning skulle kunna användas till, och då på så vis så förbättras även den grundläggande forskning man ägnar sig åt.
Många efterfrågar ju konkreta exempel som verkligen bottnar i någon slags verklighet. Har du själv erfarenhet av att din forskning har blivit bättre av att du ägnat åt kommunikation och omvärldsdialog?
Ja, om jag tar det sista exemplet där, så har jag ju startat ett företag tillsammans med andra då, kring min forskning, och där är det absolut så att min akademiska forskning blir fokuserad på ett annat vis. Den blir inte nödvändigtvis mindre akademisk eller fundamental för det, men den får väldigt draghjälp av att det blir så tydligt vilka de relevanta frågorna är för tillämpningar. Det finns ju egentligen oändliga antal frågor man kan ställa som akademisk forskare, men nu kan man välja ut dem som samtidigt är fundamentalt intressanta och viktiga för tillämpningar.
Det pratas ju ofta om den fria forskningens betydelse. Det kan inte få en omvänd effekt att för mycket influenser utifrån kan hota just den fria forskningen.
Jag upplever inte det så, men det pågår ju en debatt ständigt och kanske en dragkamp till och med om var pengarna ska hamna från staten. Man ser ju ofta att industrirepresentanter kommer och säger att det enda vi ska ha är tillämpad forskning. Och det tycker jag inte, utan det som behövs är ju ett väldigt brett spektrum av grundläggande nyfikenhetsforskning och tillämpad forskning. Så, och då är det viktigt att de här grupperna också samtalar med varandra för att få ut det mesta av hela spektret.
Du pratar om den här moraliska aspekten av samverkansuppdraget, att väldigt många forskar på skattepengar. Innebär det att alla forskare måste ägna sig åt omvärldskommunikation?
Det tycker jag väl, nej, det tycker jag nog inte, men jag tycker att det står i proportion till vad man får för medel. För många forskare är det nog tyvärr så att man har väldigt knapert, alltså att man har lite forskningsmedel. Och då är det lite övermaga kanske att begära att de, inte nog så ska de forska på lite medel, utan de ska också ägna sig väldigt mycket åt andra saker. Däremot om man får stora program och man får väldigt mycket skattemedel, så kan man nog tycka att det i dessa stora anslag nästan bör ingå en komponent att man också ska kunna visa att man ägnar sig åt samverkan och omvärldsdialog. För då har man fått ett så pass stort uppdrag från skattebetalarna.
Det var de som väckte den rent motsatta frågan. Ska verkligen alla få ägna sig åt omvärldskommunikation? Vad tycker du?
Ja, det tycker jag. Alla får, om man vill göra det och man upplever det som värdefullt, så tycker jag man får göra det.
Det finns inte forskare som så att säga gör mer skada än nytta när de får fria händer att kommunicera sin forskning och sina åsikter med omvärlden?
Nej, det vet jag inte vem som ska bedöma det i så fall. Utan den vetenskapliga metoden är ju väldigt förenklat ett över tiden, kanske en sorts medelvärldsbildning. Alltså att det får komma fram väldigt disparata åsikter, men i alla fall i datadriven forskning, om man säger så, så kommer det över tiden att det som faktiskt stämmer med verkligheten kommer också att bevisas av olika grupper, och då får man en klar syn över tiden. Så att om man har väldigt kontroversiella åsikter som inte är baserade på fakta, så kommer man själv att straffa ut sig över tiden.
Många konstaterar ju att inte tillräckligt många forskare ägnar sig åt omvärldskommunikation i tillräckligt stor utsträckning åtminstone. Vad tror du är huvudskälet till att det är så?
Jag tror ju att det är brist på tid och att det inte finns någon tydlig koppling mellan omvärldsdialog och samverkan och forskningsanslag. Det är generellt sett ont om anslag. Man får dem typiskt i konkurrens på vetenskapliga meriter, och då är det ju i principens skyldighet att maximera sina vetenskapliga meriter, för att det är så man bygger vidare sin forskning. Så det, jag tror att det är det som är mekanismen. Det finns ingen tydlig incitamentstruktur, om man ska uttrycka sig så, för den här verksamheten. Det finns en struktur som premierar vetenskaplig forskning. Det tycker jag i och för sig är bra, men det är väl anledningen till att så få ägnar sig åt det kanske.
Men vad är lösningen då? Är det att göra som i Storbritannien där man har skjutit till öronmärkta pengar som är märkta just för att användas till kommunikation? Eller vad ska man göra?
Ja, det tror jag faktiskt. Det är nog bra.
En annan utav talarna på Odell-seminariet, Agneta Richter-Dahlfors, hon sa ju att hon tyckte att en satsning hos den enskilde forskaren på att bli bättre på att uttrycka sig, på att kommunicera och samverka, är någonting som i sig skulle kunna generera mer pengar. Till exempel om man var väldigt duktig på att formulera sig rakt och tydligt i en ansökan om forskningsmedel och så vidare. Vad tror du om den möjligheten?
Ja, det tror jag att den enskilde forskaren ska inse att det hjälper. Det tror jag.
Tror att det skulle finnas anledning att, som många föreslog, införa mer eller mindre obligatorisk utbildning när det gäller samverkan och kommunikation på högskolor och universitet?
Nej, det tror jag inte på.
Varför tror du inte på det?
För att vi har redan alldeles för många obligatoriska moment. Utan ser man till så att det finns öronmärkta pengar för detta, då kan man ju också profilera sig just som detta. Då anses samhället att det finns ett behov av mer populärvetenskap. Då kan man ju som forskare välja det. Om man ser på en vanlig forskares vardag idag, så är den fullpackad med obligatorier. Och att lägga mer därtill, det kan jag inte ställa mig bakom.
Under ditt anförande så ställde du en fråga. Du frågade så här, vems ansvar är egentligen att forskarvärlden ägnar sig åt omvärldskommunikation och samverkan? Vad tycker du själv? Vem ser ansvaret?
Ja, jag tittade ju på högskolelagen själv, och där står det ju faktiskt att det är högskolan som har det ansvaret och inte den enskilde forskaren. Och det är lite intressant. Men det kontrasterar sen av att i högskoleförordningen så står det att för att få tjänster så ska man ha kunnat visa på, vad det nu står, talang eller något sånt för detta då. Och, så det är lite dubbelt där, men egentligen ansvaret är ju faktiskt på högskolan.
Och det tycker du också att det är, så ska det vara eller?
Ja, jag tycker att det är rimligt. Att finns det ett ansvar, så ett formellt ansvar, så är det faktiskt på högskolan. Men och återkommer till det här att det finns olika anledningar till varför man ska ägna sig åt det. Och har man samtidigt fått stora anslag personligen då, så tycker jag att det följer ett moraliskt ansvar med att man också ska popularisera den forskningen. Men har man inte fått de här stora anslagen, så är det ju inte, så ligger nog ansvaret egentligen hos högskolan, tycker jag, även moraliskt.
Men vad tror du avslutningsvis då? Kommer svenska forskare i gemen att vara bättre kommunikatörer om låt säga 5-10 år?
Ja, det tror jag. Jag tror att det är allt vanligare att man tänker på media och på populärvetenskapliga framställningar. Det sker mediaträning också på högskolor och det sker evenemang där man riktar sig mot gymnasieskolor lokalt och så vidare. Så jag tror generellt att vi blir allt bättre på detta.
Det trodde alltså Johan Åkerman, professor i tillämpad spintronik vid Göteborgs universitet och forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.